Nu har predikanten kommit, så nu tror jag att vi kan börja. Ni är varmt välkomna till kyrkan vid Brommaplan den här fredagskvällen. Ni kan vara glada att det inte är varmt ute, för då hade solen lyst in här på ett ganska besvärande sätt. Så Fredrik sa här tidigare att det var ett bönesvar att det regnade ikväll. Kanske man kan ha delade meningar om, men här inne är det ju torrt i alla fall och varmt och skönt. Ni är välkomna till vår mötesserie med Harry Potter från Columbus i USA. Och vi ser fram emot de här mötena när vi ska få fördjupas i vår insikt om Gud och vår relation till Gud. Och det stora när vi möts i Jesu namn, det är att Jesus är i vår mitt. Och det är trots allt det mest fantastiska den här kvällen, att han är närvarande mitt ibland oss i enlighet med sitt löfte. Men vi vill också säga ett varmt välkommen till Harry Potter och hans söner Harry Junior och John och Harrys fru Brenda. I want to say a warm welcome to you, Harry, Harry Junior, John. Maybe you recognize the name even in Swedish. And Brenda. And we are looking forward to hear you ministering to us in singing and playing and preaching, of course, this weekend. Och ett välkommen till Fredrik Hjort, som ska vara Jerrys språkrör under de här dagarna. En nog så viktig uppgift. Jag skulle vilja, innan vi sjunger tillsammans, läsa ett ord ifrån Efesierbrevet. Därför vill jag falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet. Amen. Låt oss be tillsammans. Och Fader, vi tackar dig för de här väldiga orden. För de löften och möjligheter som du visar oss på genom ditt ord. De möjligheter som ligger i att lära känna dig ännu djupare. Att förstå vem du är. Och få en ännu mer tydlig personlig relation till dig. Herre, vi vill under de här dagarna få se mer av höjden och bredden och djupet i den du är. Och vi ber dig, öppna våra hjärtan så att vi kan ta emot det som är välsignat och glädjefullt, men också det som är utmanande och kräver någonting av oss. Tack för att du finns här. Tack att du finns här med din ande. Du vill fylla oss, att du vill komma oss till mötes med de behov som vi har. Gud, vi ber om din välsignelse över Harry Potter, över Harry Junior och John och Brenda och alla oss som finns här. Men vi ber för det som de ska förmedla till oss. Låt anden ge orden och sången vingar. Låt det få landa hos oss på ett sådant sätt att det får bära frukt i vårt personliga liv och i vårt gemensamma liv. Led allt till det bästa, o Gud. Det ber vi dig. Amen. Att lära känna Gud, att komma närmare Gud, är ett övergripande tema för det som Jerry kommer att tala om. Och vi ska sjunga några sånger tillsammans, lovsånger. Och den första är just att lära känna dig är min längtan. Vi kommer se sångerna här.
Bland oss Gud. vänder oss bort från allt vårt eget. Vi vill bara gå din väg. Som ett folk med samma hjärta står vi inför dig.
Jesus Kristus, vi prisar och upphöjer dig. Vi lovar dig för att du kommer med nytt liv till oss. Att du gör oss till nya skapelser. Att du förvandlar oss. Och vi ropar till dig om att få likna dig ännu mer. Du som är den störste. Du som är den högste. Och som tronar på våra lovsånger. Vi upphöjer ditt namn av hela vårt hjärta. Och tackar dig för att du finns här. Ska få lyssna till en sång av Jerry Jr. Welcome.
I want to sing this song to Jesus. As I walked through the door, I sensed his presence, and I knew this was a place where love abounds. For this is a temple, Jehovah God Almighty, and we are standing in his presence on holy ground. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in his presence on holy ground. In his presence there is joy beyond measure. At his feet, peace of mind can still be found. If you have a problem, I know he holds the answer. Just reach out and claim it. Child, you're standing on holy ground. We are standing on holy ground, and I know that there angels all around. Let us praise standing in His presence on holy ground.
Thank you, sir. Do you love the Lord?
Älskar du Herren?
Let me ask you again. Do you love the Lord? That's better.
Det var mycket bättre.
Hallelujah. It's wonderful to be back in Sweden once more.
Det är underbart att få vara tillbaka i Sverige ännu en gång.
And to be able to see smiling and friendly faces.
Och att få se glada och vänliga ansikten.
Amen.
Amen.
If your face isn't smiling, maybe it will. Amen.
Om du inte ler ännu så kanske du gör det snart.
Praise God. The Lord has put a message on my heart.
Herren har lagt ett budskap på mitt hjärta.
And I'm going to be sharing it with you this weekend.
Och det kommer jag dela med mig till er den här helgen.
And it concerns the goodness of God.
Och det handlar om Guds godhet.
So we're going to get right into it.
Så vi ska be oss rakt in i det.
And read some scripture first.
Och läsa lite bibelverser först.
Turn in your Bible to the book of Romans, please, chapter 8.
Låt oss gå till Romarbrevet 8.
Verse 28.
Vers 28.
And we know that all things work together for good to them that love God, to those who are the called according to His purpose.
Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, de som han har kallat efter sin plan.
Let's read verse 29 while we're there.
Låt oss även läsa vers 29.
For whom he did foreknow, he did also predestinate to be conformed to the image of the Son, that he might be the firstborn among many brethren.
Till dem han i förväg har utvalt, har han också bestämt till att formas efter hans sons bild, så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder.
Turn with me now to the book of Hebrews, please.
Låt oss nu gå till Hebreerbrevet.
I would like to read a companion text.
Jag vill läsa en följetext i kapitel 12.
Chapter 12. Mm-hmm. Beginning at verse 6.
Börja på vers 6 i kapitel 12.
For whom the Lord loveth, he chasteneth and scourgeth every son whom he receiveth.
Till den Herren älskar, den tuktar han, och han agar var son som han har kär.
Drop down to verse 11.
Vi går fram till vers 11.
Now no chastening for the present seemeth to be joyous but grievous, nevertheless afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them that are exercised thereby.
För stunden tycks väl varje tuktan vara mera sorg än till glädje, men för dem som har fostrats genom den är frukten till slut frid och rättfärdighet.
Let's pray together.
Låt oss be tillsammans.
Father, we love you tonight.
Fader, vi älskar dig ikväll.
And we pray, O God, that as we share what you have put in our heart.
Och vi ber, Herre, att när vi nu delar det som du har lagt på våra hjärtan,
that there may be a revelation of God to every heart here tonight.
Att det får bli en uppenbarelse av dig, Gud, till varje hjärta som är här ikväll.
And we will praise you in the name of the Lord.
Och vi kommer prisa dig i Herrens namn.
Amen.
Amen.
Halleluja.
Halleluja.
Praise God. I'm going to take off my coat now.
Nu ska jag ta av min kavaj.
Everybody sees that I have one. I can take it off now.
Alla har sett att jag har en, så nu kan jag ta av den.
I get very warm very quickly. So.
Jag blir varm väldigt fort, så det är därför.
I have a question for you tonight.
Jag har en fråga som jag vill ställa till er ikväll.
How many of you would like to see God?
Hur många av er skulle vilja se Gud?
Would you like to see God?
Skulle du vilja se Gud?
I've asked him to stop by here tonight.
Jag har bett honom att droppa förbi ikväll.
Hallelujah.
Hallelujah.
I believe he was here when I got here.
Jag tror att han var här redan innan jag kom.
God told me something many years ago.
Gud talade om en sak för mig för många år sedan.
That has taught me to see him.
Som har lärt mig att se honom.
Now, I don't mean that he just appears in a big form.
Nu menar jag inte att han bara dyker upp i något stort moln eller som en form av någonting.
But I see the hand of God working.
Utan jag ser Guds händer i rörelse och i arbete.
Many years ago.
Många år sedan.
The Lord showed me a great vision about his work.
Så visade Herre mig en vision av hans arbete, som handlade om hans arbete.
And in this vision, there was a calamity that happened.
I den här visionen så var det en skräll och det en katastrof som skedde.
God came to me in the form of a whirlwind.
Och Herren kom till mig i formen av en virvelvind.
And it was destroying things.
Och den förstörde saker.
And then all of a sudden it stopped right over my head.
Och helt plötsligt så stannade den precis ovanför mitt huvud.
And this whirlwind turned into a pillar of fire.
Och den här virvelvinden förvandlades till en eldpelare.
And God began to speak to me from this pillar of fire.
Och Gud började tala till mig ifrån den här eldstoden.
Well, now that was an exciting experience.
Det var en väldigt upplyftande erfarenhet.
And I thought, oh, this is marvelous, you know.
Och jag tänkte, det här är fantastiskt.
Well, one year later,
ett år senare,
I was over here in Sweden preaching.
Så var jag här i Sverige och predikade.
This is the 29th time I've been to Sweden.
Det här är alltså 29:e gången som jag är i Sverige.
I was over here preaching.
Så jag var här och predikade.
And my wife called me and said that there was a big problem at our church.
Och min fru ringde mig och hon sa vi har ett stort problem i kyrkan.
So I went home.
Så jag åkte hem.
And sure enough, over half of the church had got mad and left.
Och upptäckte att hälften av dem som var i kyrkan hade blivit arga och förgrymmade och lämnat.
Some of you know what I'm talking about, don't you?
En del av er vet vad jag pratar om.
This happens sometimes.
Det här händer ibland.
And I was trying to find a way to solve this problem.
Och jag försökte komma på ett sätt att lösa problemet.
When all of a sudden I got very, very sick.
Och medan jag höll på med det här så blev jag helt plötsligt väldigt sjuk.
And my wife rushed me to the doctor.
Och min fru fick iväg mig fort till doktorn.
And I completely passed out, fainted, just.
Och jag bara tappade medvetandet och svimmade.
Because of the pain that was in my body.
Beroende på den smärta som jag hade i min kropp.
And incidentally, I was fasting when this happened.
Och av en ren som en slump då kan man tycka så fastade jag under den här perioden när det hände.
I had been fasting for 3 days when this happened.
Jag hade fastat i 3 dagar innan jag svimmade.
And the next thing that I knew, I woke up in the hospital.
Och det nästa jag kommer ihåg var att jag vaknade på sjukhuset.
And when I'm laying in the hospital,
och när jag ligger på sjukhuset,
I started praying.
Så började jag be.
And I said, Lord, I don't think you know what's going on down here.
Och jag sa, Gud, jag tror inte du är riktigt medveten om vad som händer här nere.
And he didn't say anything at that time.
Vid den tidpunkten så sa han ingenting.
I told him, I said, I'm not the one that caused the problem in the church.
Och jag sa, det var inte jag som orsakade problemen i kyrkan.
And I knew some of the people who had.
Och jag visste vilka det var som hade varit inblandade i bråket.
And I suggested to the Lord that he put them in the hospital. Amen.
Så jag la fram ett förslag till Herren att han skulle sätta dem i sjukhuset istället för mig.
He didn't agree with me on that.
Men han höll inte med mig på den punkten.
But God began to speak to me.
Men Gud började tala till mig.
And he said, the first words he said to me was, "Don't you see me yet?"
Och de första orden han sa till mig, "Ser du mig inte ännu?"
"Don't you see me?"
"Ser du mig inte?"
And of course I couldn't see God anywhere.
Och naturligtvis jag kunde inte se Gud någonstans.
And I began to tell the Lord what was going on.
Jag började berätta för Gud vad det var som hände.
I said, "Lord, the people here have forsaken me."
Så Herre, folket här nere, de har övergivit mig.
And he reminded me, he said, "You know, my disciples forsook me."
Och då påminner han mig och sa, ja, mina lärjungar övergav mig också.
I said, "But Lord, they've lied about me."
Jag sa, Herre, de har ljugit om mig.
He said, "They lied about me too."
Och då svarade han, de ljög om mig också.
I said, "They have killed my influence here in this town."
Och jag sa, de har förstört mitt inflytande i den här staden, mitt rykte.
Because you know what he told me then.
Ja, då vet ni vad han
He said, "They killed me too."
Ja, de förstörde och dödade mig också.
And then he asked me the question, "Don't you see me yet?"
Men då frågade han igen, "Ser du mig inte ännu?"
And I said, "Lord, how can I see you?"
Och jag svarade, "Gud, hur ska jag kunna se dig?"
And he began to remind me of the vision that he had given me 1 year ago.
Då började han påminna mig om den visionen jag hade haft ett år tidigare.
Of how he came in the tornado and the whirlwind.
Och hur han kom i den här tornadon, i virvelvinden.
And then he spoke something to me that literally shocked me.
Och sen sa han någonting som bokstavligt chockade mig.
He said, "I am the one that caused the church to go apart."
Han sa, det var jag som orsakade att kyrkan delades i tu.
Now, if anybody had told me this prior to what God told me, I would have called them a liar.
Om någon hade sagt det här till mig innan Gud sa det, så hade jag kallat den personen för lögnare.
But God spoke to me.
Men Gud talade till mig.
And he said, "I am the one that caused this to happen."
Och han sa, det var jag som orsakade att det här hände.
Now, this may not go along with your theology tonight.
Det här kanske inte följer riktigt den linje som er teologi har just ikväll.
But he said, "I'm the one that has put you in the hospital too."
Men han fortsatte och sa, det var jag som förde dig till sjukhuset. Såg till att du hamnade här.
Well, God had my attention then.
Då hade Gud verkligen min uppmärksamhet.
And I said, "Why, Lord?"
Och jag svarade, varför Gud?
And he told me, he said, "Because of what you prayed."
Han sa, på grund av det du bad.
What terrible thing could I have prayed for God to allow this to happen in my life?
Vad var det för fruktansvärt som jag hade bett som gjorde att Gud ville göra det här mot mig i mitt liv?
Can any of you imagine what terrible thing I must have said to God?
Kan ni föreställa er vilka massa fruktansvärda saker som jag måste ha sagt till Gud?
I'll tell you what it was.
Jag ska berätta vad det var jag sa.
He said, "You prayed Philippians chapter 3 and verse 10.
Han sa, du bad enligt Filipperbrevet 3:10.
Oh, day after day I had prayed that prayer.
Ja, dag efter dag hade jag bett den bönen.
That I might know him.
Att jag skulle få lära känna honom.
In the power of his resurrection.
I kraften av hans uppståndelse.
And the fellowship of his sufferings.
Och få dela hans lidande.
Being made conformable unto his death. Go ahead.
Philippians 3:10.
Matthew, Mark, Luke, Philippians. Okay.
Thank you. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske. Oh, sorry. I was in 11.
He was in 11. Yes. All right. Verse 10 is a good one. All right. This is the prayer that I had prayed.
Det var den här bönen som jag hade bett.
This is the prayer that caused all of my trouble with God.
Det här var den bönen som hade orsakat alla mina problem med Gud.
I wasn't praying for money.
Jag hade inte bett om pengar.
Or new cars.
Eller om nya bilar.
New houses.
Nya hus.
New wives.
Nya fruar.
Whatever.
Vad som helst.
I was praying that somehow I might come to know God.
Utan jag hade bett om att bara på något sätt, om det fanns ett sätt jag kunde få lära känna Gud.
The word that's translated to know there.
Ordet för att lära känna översätts här
is the Greek word gnosko.
Översatt ifrån det grekiska gnosko.
And to the Greeks there was a special understanding of this word.
Och för grekerna hade det här ordet en särskild betydelse.
It's the same word that's used in the Bible.
Det är samma ord som Bibeln använder.
When it says and Joseph knew not Mary.
När Bibeln beskriver att Josef hade inte lärt känna Maria, eller kände inte Maria.
Until after her firstborn son was born.
Förrän Jesus hade fötts.
It means an intimate relationship.
Det betyder en intim relation.
It means a deep and committed and personal relationship.
Det betyder ett djupt och ett väldigt djupt förhållande.
This is what I was praying.
Och det var det här jag bad om.
I said, God, I want to have a deep relationship with you.
Jag sa, Gud, jag vill ha en djup relation med dig.
I want to have a personal relationship with you.
Jag vill ha en personlig relation med dig.
I know you as my savior.
Jag känner dig som min frälsare.
But I want to know you like you know me.
Men jag vill lära känna dig så som du känner mig.
And this is the verse that God quoted to me.
Och det här var den versen som Gud sa till mig.
Then he spoke to me again.
Och så pratade han igen.
And he said, "You will know me in the power of my resurrection."
Du kommer att få lära känna mig i min kraften av min uppståndelse.
But first, you must know me in the fellowship of my suffering.
Men först så måste du lära känna mig genom att dela mina lidanden.
I read to you from Hebrews.
Jag läste till er från Hebreerbrevet.
Where it says, "Every son that he receiveth, he chasteneth."
Där det står att varje son som Gud älskar, den agar han.
How many of you know what the word chasten means?
Hur många vet vad ordet tukta betyder?
It means to punish, doesn't it?
Det betyder att straffa.
It means to correct.
Det betyder att man tillrättavisar.
With punishment.
Med bestraffning.
But there's another word there too.
Men det finns ett annat ord där också.
It says he chasteneth and scourgeth them that he receiveth.
Det står att han tuktar och han straffar.
That word scourge in the Bible.
Och ordet straff i Bibeln då, det andra ordet han använder, scourge.
It is used to describe what happened to the Lord Jesus Christ before he died.
Det beskriver det som han gjorde mot Jesus på vägen upp till Golgata.
He was beaten before he died.
Man slog honom innan han dog.
His back was marked with 39 stripes.
Hans rygg var alldeles blodig efter att de hade slagit honom med 39 piskslag.
That's called scourging.
Och det kallas bestraffning.
How dare the Bible say something like that?
Hur kan Bibeln säga någonting sånt?
That every son he receiveth.
Att varje son som han tar emot.
He chasteneth and scourgeth.
Tuktar han och straffar han.
Now, some of you ladies back there think you might be getting away with something.
Ja, en del av er damer där bak kanske tror att ni kommer undan lite lättvindigt nu.
Say, thank God I'm not a son, you know.
Tack gode Gud att jag inte är en son.
Well, I got news for you.
Låt mig få komma med lite nyheter.
If I can be part of the bride of Christ, you can be one of the sons of God.
Om jag kan vara del i Kristi brud så kan ni få vara en del i att vara en son till Herren. Amen.
Halleluja.
Halleluja.
Now it said there very plainly that God deals very difficultly with people that he receives as sons.
Det står här väldigt tydligt att Gud tar verkligen itu på ett väldigt besvärligt sätt med dem som han älskar och tar emot som sin son.
And whom the Lord loveth, he chasteneth.
Och de som Herren älskar, de tuktar han.
I found out God loved me to death. Amen.
Jag fick lära mig att Gud älskade mig verkligen till döds.
He was always beating on me for some reason.
Av någon märklig anledning så slog han alltid på mig någonstans.
So Brother Potter, you're supposed to be talking about the goodness of God.
Men Broder Potter, du ska ju faktiskt prata om Guds godhet ikväll.
I am.
Det är det jag gör.
I am, hallelujah.
Det är det jag gör, hallelujah.
For all things work together for good.
Därför att allting samverkar till gott.
In verse 26.
I vers 26.
Of that same chapter.
I samma kapitel.
I'm just going to potterize it a little bit.
Nu ska jag potterisera det här.
He tells us that we need to learn to pray in the spirit.
Så säger han att vi måste lära oss att be i anden.
And then he tells us in verse 27.
Och sen säger han i vers 27.
Because we don't know how to pray as we ought to.
Därför att vi inte vet hur vi ska be.
God very plainly tells you in the scripture you don't know how to pray.
Men Gud säger väldigt klart och tydligt i Bibeln att du vet inte hur du ska be.
Because we pray for the craziest things sometimes.
För att vi ber om de mest galna saker ibland.
Hallelujah. God knows that.
Det känner Gud till.
And he tells us that if we will learn to pray in the spirit.
Och han säger att om vi lär oss att be i anden.
That we will pray according to the will of God.
Så kommer vi att be enligt Guds vilja.
We're beginning to pray that God's will be accomplished in our life.
Då kommer vi att börja be att Guds vilja ska få ske i våra liv.
And knowing this.
Och när vi vet det.
Now, verse 28 is part of a concept.
Så är vers 28 en del av ett koncept.
Don't separate it by itself.
Ta inte ut den, bara bryt ut den för sig själv.
Paul says, learn to pray in the spirit.
Utan Paulus säger, lär er att be i anden.
Learn to pray according to the will of God.
Lär er att be enligt Guds vilja.
And then you're going to understand something.
Och då kommer du att förstå någonting.
That everything that God allows to touch your life.
Att allting som Gud tillåter vidröra ditt liv.
Is going to be working for the good.
Kommer att samverka till det bästa.
If you love God.
Om du älskar Gud.
And you're the called according to his purpose.
Och att du är kallad enligt hans vilja.
Now,
efter hans vilja.
We must understand that there's a catchphrase in here.
Vi måste förstå att det finns en nyckelfras här.
It says we will know this.
Det står vi kommer att förstå det här.
We will know that everything is working for good.
Vi kommer att förstå att allt samverkar till det bästa.
If we love the Lord.
Om vi älskar Herren.
Hallelujah.
Hallelujah.
Now, if you don't love the Lord,
om du inte älskar Herren,
you're not going to know it.
Så kommer du inte att förstå det här.
God will still be working in your life.
Gud kommer fortfarande att arbeta i ditt liv.
But you won't understand it.
Men du kommer inte förstå det.
And so we have to learn to love the Lord.
Så vi måste lära oss att älska Herren.
To understand that he's doing something very wonderful in our life.
Så att vi förstår att han gör någonting verkligt underbart i våra liv.
And verse 29 tells you what he's doing.
Och vers 29 berättar vad det är han gör.
That he is working in your life.
Att han arbetar i ditt liv.
To conform you to the image of his son.
För att förvandla oss så att vi blir till Jesu likhet.
Because he wants to be the firstborn among many brethren.
Därför att Jesus ska vara den förstfödde bland många bröder.
Did you know that Jesus was an overcomer?
Visste ni att Jesus var en övervinnare?
He is, amen.
Han är det. Amen.
He told his disciples in John 16.
Han berättade för sina lärjungar i Johannes 16.
He said, "Don't be afraid. I have overcome the world."
Och han sa, "Var inte rädda. Jag har övervunnit världen."
Hallelujah. He overcame, didn't he?
Han övervann, eller hur?
And God is in the business of making overcomers out of you.
Och Gud jobbar med att göra oss alla till övervinnare.
Whether you like it or not.
Vare sig du vill eller inte.
He is in the business of doing something very special in your life.
så är det så att han jobbar med att göra någonting väldigt speciellt i just ditt liv.
And that is to conform you to the image of the Lord Jesus Christ.
Och det är att förvandla dig till Jesu likhet.
Have you ever prayed, Lord, make me more like Jesus?
Har du någonsin bett, Gud, gör mig mer lik Jesus?
How many prayed this way?
Hur många har bett på det sättet?
Hallelujah. Well, we've got a few. Amen.
Ja, vi har en del. Amen.
Prayed many times. Oh God, make me more like Jesus.
Och bett många gånger, Gud, gör mig mer lik Jesus.
Now, you know what I meant when I prayed that?
Vet ni vad jag träffade på när jag bad på det sättet?
I want to walk up to a sick person and say, be healed. You turn the other one.
Så vänder du till den andra.
When somebody compels you to go a mile, you go two.
När någon ber dig att gå 1,6 kilometer så går du 3,2.
You bless them that curse you.
Du vill signa dem som förbannar dig.
You pray for those that persecute you.
Och du ber för dem som förföljer dig.
And so on like that.
Och så vidare.
Hallelujah.
Hallelujah.
Have all of us got there? I hope we have now. All right.
Och vi är väl alla där, det hoppas jag.
No, we all need help, don't we?
Nej, vi behöver alla hjälp.
I found out that the Lord is in the business of showing us how unspiritual that we are.
Jag har märkt att Gud arbetar med att visa oss hur oandliga vi är.
You know, the most that I've ever known about God was right after I gave my life to God.
Du vet, det mesta som jag har lärt mig om Gud, det var precis tidpunkten efter att jag hade gett mitt liv till honom.
I read my Bible.
Då läste jag min bibel.
And I said, "Now I know everything."
Och så sa jag, nu vet jag allt.
And after 40 years of walking with God,
och efter att ha vandrat med Gud i 40 år,
I've come to the place where I say, God, I don't know anything yet. Amen.
Så jag kommer till en punkt där jag säger, Gud, jag vet faktiskt ingenting.
God is far beyond my ability to comprehend him.
Gud är långt bortom min förmåga att fatta.
Now I want to talk for just a minute about the word good.
Nu vill jag stanna upp och tala någon minut om ordet god.
We've got a problem here with the word good.
Vi har ett problem här med hur vi uppfattar god.
Everything works together for good.
Allting samverkar för någonting, för att bli gott.
Okay. Now let's say that before you leave church tonight,
låt oss säga att innan du lämnar kyrkan ikväll,
somebody walks up to you.
Så kommer någon fram till dig.
And they give you 10,000 crowns.
Och de ger dig 10 000 kronor.
Would that be good?
Är det ett tecken på någonting gott?
Would it?
Är det gott?
Hallelujah.
Hallelujah.
I think it, you know, that'd be good for me.
Jag skulle resonera att det för mig skulle vara bra.
If I walked out of the church tonight,
om jag går ut i kyrkan ikväll,
and somebody hands me the keys to a brand new Volvo,
och någon ger mig nyckeln till en helt sprillans ny Volvo,
I would call up my friends,
då skulle jag ringa mina vänner,
and I'd say, let me tell you what good thing happened to me today.
Ska jag säga, låt mig få berätta vilken otroligt god sak som hände mig.
And so would you.
Och det skulle du också göra.
Because that's our concept of good.
Därför att det är vårt koncept av hur vi uppfattar god.
Now,
gott.
Let's suppose that you own a brand new Volvo.
Okay, låt oss nu föreställa oss att du äger en helt ny Volvo.
And you go outside of church tonight.
Och du går ut ur kyrkan ikväll.
And somebody has stolen that car.
Och någon har stulit den här bilen.
While you were in here.
När du var här inne.
Is that good?
Är det bra? Är det gott?
No, that's not good, is it?
Nej, det där känns inte så bra. Det är inte gott.
Or when you walk outside the door, somebody robs you.
Eller om du går ut ur kyrkan och någon rånar dig.
Takes all the money that you have.
Tar alla pengar som du har.
Is that good?
Är det gott?
No, that's not good.
Nej, det känns inte heller bra. Det är inte gott.
You see, we've got a problem with the definition of good, don't we?
Det verkar som vi har ett problem med hur vi definierar god.
Now you might say, I don't see any problem with it.
Och då kanske du säger, jag har inget problem med det.
Well, the problem with it is that we are looking at the word good from a subjective sense.
Problemet är att vi ser på ordet gott med en subjektiv betraktelse utifrån oss själva.
Now, what that means?
Och vad jag menar med det?
When we talk about something being subjective,
att när vi talar om att någonting är subjektivt,
it means that it's good in the way that you think.
Då menar vi att det är bra utifrån det sätt som du själv tänker.
That,
eller att du ser det från din egen tankevärld.
The problem with that,
och problemet med det,
when we're talking about God dealing with your life,
är att när vi pratar om hur Gud tar itu med ditt liv,
is that we have put ourselves at the center of this.
Är att vi har satt oss själva i mitten av det här.
And we become the judge of what is good or what is evil.
Och vi blir domaren som bestämmer vad som är bra och vad som är dåligt. Gott och ont.
Do you understand me now?
Förstår ni vad jag menar?
You see, that problem goes all the way back to the Garden of Eden, doesn't it?
Och det här problemet går hela vägen tillbaks till Edens lustgård.
Man chose to eat of the tree of the knowledge of good and evil.
Människan valde att äta av kunskapens träd på gott och ont.
Now all of us understand what evil is.
Ja, alla av oss förstår ju vad ont är.
But what's wrong with good?
Men vad är det för fel med någonting gott?
What is wrong with good is that man makes himself the judge of what is good.
Problemet och vad som är fel med godhet eller gott är att människan sätter sig i högsätet och avgör och bedömer vad som är gott och dåligt.
We are the one that sets the definition of it.
Det är vi som definierar ordets innebörd.
If I say God is a good God.
Om jag säger att Gud är en god Gud.
And you know, we hear that a lot.
Och det hör vi ganska ofta.
Oh, God is a good God.
Och vi hör det där.
Halleluja.
Sagt, ja, Gud är en god Gud.
I get carried away. And what we mean is that God has given us things that we think are good.
Och vad vi menar är att Gud har gett oss saker som vi anser är goda.
He prospered us, he blessed us.
Han har välsignat oss och han har hjälpt oss att få framgång i våra liv.
He gave us wonderful things in our life.
Han har gett oss fantastiska saker.
Maybe a new house or a new car or something.
Ett nytt hus, en ny bil, någonting.
And so we say God is so good.
Och då säger vi Gud är så bra.
Now, here's the problem with that definition.
Här är problemet med den definitionen.
What if God begins to beat on you?
Vad händer om Gud börjar slå på dig?
And he will.
Och det kommer han att göra.
He, if you're a child of God, he will scourge your life.
Om du är ett Guds barn så kommer han att tukta dig.
I read it to you out of this book.
Och det läste jag till dig alldeles nyss ifrån den här boken.
Now, if I use that definition.
Okej, om jag nu använder den definitionen.
Then whenever God allows bad things to come to me.
Så innebär det att om Gud tillåter att dåliga saker eller onda saker, ja, dåliga saker kommer till mig.
Then he must be a bad God.
Då måste han vara en dålig Gud och en ond Gud.
Hello?
Hallå?
We have made ourselves the judge of God.
Och då har vi gjort oss till en domare över Gud.
And that's wrong.
Och det är fel.
Can the thing that is created say to the creator, what doest thou?
Kan det skapade säga till skaparen, vad håller du på med?
Can the thing that God is forming say to God, what are you doing, God?
Kan saken som håller på att formas av Gud säga till Gud, vad håller du på med, Gud?
God makes instruments according to his will and his plan.
Gud skapar instrument enligt hans vilja och enligt hans plan.
Let's consider a man from the Bible tonight.
Låt oss se på en man ifrån Bibeln ikväll.
By the name of Joseph.
Som heter Josef.
Everybody familiar with Joseph?
Vet alla vem Josef var?
Son of Jacob.
Jakobs son.
All right.
Okay.
Joseph was the favorite of his father.
Josef var sin fars favorit.
His father made for him a coat of many colors.
Och hans far gjorde en väldigt färggrann kappa åt honom, eller rock.
A special coat.
En väldigt speciell rock.
That told everybody, this is my favorite son.
Som talade om för alla som såg honom i den att det här är Jakobs favoritson.
And he was so glad to wear that coat.
Och han var så glad att ha den här rocken på sig.
And then he began to have these dreams from the Lord.
Och sen började han ha drömmar som Herren gav honom.
The sun and the moon and the 12 stars bowed down to him.
Både solen och månen och 12 stjärnor bugades ner för honom.
And the stalks of corn bowed down to him.
Och havrekvastarna böjde sig fram och bugade för honom.
He told his brothers.
Och det här berättade han för sina bröder.
They didn't like it.
De uppskattade inte riktigt det här.
Because they knew what it meant.
Därför att de visste vad det betydde.
And Jacob kind of told him not to tell this anymore.
Och Jakob förebrådde honom lite och sa att det är inte så bra att du berättar om det där.
Well, after a course of time,
efter en viss tid hade passerat,
Joseph went out to see his brethren in the field.
Så gick Josef ut för att hälsa på sina bröder ute på fältet.
Wearing his coat of many colors.
Han hade sin fina rock som bestod av många färger.
Walking down the road, you know.
Han gick där längs vägen.
Hallelujah.
Halleluja.
And his brother said, "Here come that dreamer."
Och så sa bröderna, "Här kommer drömmaren."
They grabbed him and pulled off his coat.
Och de grep honom och slet av rocken.
And they threw him into a pit.
Och så slängde de ner honom i en djup brunn.
And they were trying to decide what to do with him.
Och de började diskutera vad de skulle göra med honom.
Some of them said, "Let's kill him."
Och en del av dem sa, "Låt oss döda honom."
And they meant harm to the young man.
Och de ville verkligen skada honom.
Well, they finally decided to sell him to a passing caravan of Midianites.
Och till slut så beslöt de sig för att sälja honom som slav till några midjaniter som passerade förbi.
Now here is this favorite son.
Här är favoritsonen.
He's been sold to the Midianites.
Han såldes till midjaniterna som slav.
He's lost his coat of many colors.
Hans fina färgglada rock har han förlorat.
And the next thing that happens, he winds up as a slave to Potiphar in Egypt.
Och det nästa som händer är att han blir såld som slav vidare till Potifar i Egypten.
But you know, Potiphar noticed something about this young man.
Men Potifar upptäckte en sak med den här mannen.
Potiphar noticed that God was with him.
Potifar kände såg att Gud var med Josef.
Halleluja.
Halleluja.
All glory.
Ära vare Gud.
People, the world needs to know that God is with you.
Amen. Folk, världen behöver verkligen veta att Gud är med er.
I'm going to tell you what Joseph didn't do.
Nu ska jag berätta vad Josef inte gjorde.
Read the story of Joseph over and again.
Läs berättelsen om Josef igen.
You'll never find one place that he complains.
Och du kommer märka att det finns inte ett enda ställe där han klagar.
Or charges God foolishly.
Eller talar ut mot Gud på ett dåraktigt sätt.
He doesn't say, "God, I thought you loved me."
Han säger inte, "Gud, jag trodde att du älskade mig."
"Why are you treating me like this?"
Varför behandlar du mig så här?
Have you ever said that to God?
Har du någonsin sagt så till Gud?
When something adverse happens to your life?
När någonting har förföljt dig och ansatt dig i ditt liv.
You start talking to God, say, "God, I thought me and you had a good thing going here."
Har inte du börjat säga till Gud, "Jag trodde vi hade en rätt okej relation."
How come this has happened, Lord?
Så varför händer det här?
Or we do the other thing.
Eller så gör vi den andra saken.
We develop this philosophy that's just about this deep.
Och vi utvecklar en filosofi som är ungefär så här tunn.
That everything that we think is good is from God.
Att allting som vi tycker är gott, det kommer från Gud.
And everything that we think is bad is from the devil.
Och att allting som vi tycker är dåligt, det är från djävulen.
I had a friend one time that was praying.
Jag hade en vän en gång och han en vän som satt och bad en gång.
He was having a hard time.
Och han hade en väldigt jobbig period.
And he was like, "I rebuke you, devil. Get away from me."
Och han bad, "Jag står emot dig, Satan. Försvinn härifrån."
And God spoke to him.
Och talade Gud till honom.
He said, "If you quit calling me the devil, we'll get along better."
Gud sa, "Om du slutar kalla mig för Satan så kanske vi kan förbättra vår relation."
Hello.
Hallå?
You see, that's what's wrong with subjective thinking.
Ni vet, det är det som är felet med subjektivt tänkande.
If God is a good God because I get good things from God.
Om Gud är en god Gud därför att jag får goda saker av honom.
Then he has to become a bad God if he gives me bad things.
Då måste han bli en dålig Gud eller en ond Gud om han ger mig onda saker eller dåliga saker.
Or else we have to change our philosophy, one or the other.
Eller så måste vi byta ut vår filosofi.
Now, God allowed this to happen to Joseph.
Okej, Gud lät det här hända med Josef.
I said God did it.
Och jag sa, Gud gjorde det.
It wasn't the devil that did it. It was God that did it.
Det var inte djävulen som gjorde det här till Josef. Det var Gud.
It was God that had his brothers throw him in a pit.
Det var Gud som gjorde så att hans bröder slängde honom ner i brunnen.
It was God that had him sold to the Midianites.
Det var Gud som såg till att han blev såld som slav till midjaniterna.
It was God that had him become a slave to Potiphar.
Och det var Gud som såg till att han hamnade som slav hos Potifar.
And then Potiphar's wife, she seemed to have ideas about him.
Och Potifars fru, hon verkade ha en del åsikter om vad man kunde göra med Josef.
She tried to seduce him.
Och hon försökte förföra honom.
And he ran away.
Och han flydde ifrån henne.
But he left his coat.
Men hans klädnad eller skjorta ramlade av.
There's something that you should notice about Joseph right away.
Det är något du ska märka om när Josef springer därifrån.
He can't keep a good coat. Amen.
Och det är att han har väldigt svårt att behålla en bra rock. Klädnad.
He keeps losing them. All right.
Han verkar tappa dem så fort han har.
You don't want to give him a coat for Christmas. He won't keep it, you know.
Du ska inte ge Josef en rock i present i julklapp. Han kommer bara tappa bort den.
Potiphar's wife says, well, this young Hebrew man tried to rape me.
Och Potifars fru ropar ut och säger att den här unga hebrén försökte våldta mig.
And so Potiphar had him thrown into Pharaoh's prison.
Så Potifar lät kasta honom i faraos fängelse.
Now this was literally a death sentence.
Och det här var bokstavligt talat en dödsdom.
There wasn't but two ways out of Pharaoh's prison.
Det fanns två sätt att komma ut ur faraos fängelse.
When you died,
när du dog,
or if Pharaoh pardoned you.
Eller om farao benådade dig.
Now as we read this Bible story a little further,
och när vi följer den här bibeltexten eller berättelsen lite längre,
the Bible tells us five times right here in this chapter.
Så säger Bibeln fem gånger i just det här kapitlet.
And God was with Joseph.
Och Gud var med Josef.
Halleluja.
Halleluja.
And the Lord was with him.
Och Herren var med honom.
Think about it just a minute.
Tänk nu bara på det här.
The Lord was with him at Potiphar's house.
Att Herren var med honom vid Potifars hus.
The devil didn't kidnap Joseph.
Det var inte djävulen som kidnappade Josef.
The Lord was with him.
För Herren var med honom.
The Lord was with him in the prison.
Och Herren var med honom i fängelset.
And the man that run the prison could see that.
Och fängelsedirektören, han såg det här.
So he put Joseph in charge of all the prison.
Så han satte Josef som att han fick leda alla de andra fångarna.
Halleluja.
Halleluja.
Well, I hope you know the story.
Jag hoppas att du känner till den här berättelsen.
There are two men that come to the prison.
Det kommer två män till det här fängelset.
A butler and a baker.
Det är en munskänk och en bagare.
And Pharaoh has thrown both of them in prison.
Och farao har kastat båda i fängelse.
Each of them has a dream.
Och båda har en dröm.
And Joseph interprets their dream for them.
Och Josef tyder ut deras drömmar.
He tells the butler.
Han säger till munskänken.
In three days you're going to be restored to Pharaoh. There that thing is again.
Han säger om tre dagar så kommer du att få upp hos farao igen, benådad och tillbaks i din gamla tjänst.
And he tells the baker, three days from now Pharaoh's going to cut your head off.
Han säger till bagaren, om tre dagar så kommer farao att halshugga dig.
And it happened according to the word of Joseph.
Och det hände precis så som Josef hade sagt.
And Joseph told the butler.
Och Josef sa till munskänken.
He said, remember me to Pharaoh.
Kom ihåg mig när du träffar farao.
Well, the butler forgot about it, you know.
Munskänken glömde det där.
Until Pharaoh had an unusual dream.
Tills farao hade en väldigt ovanlig dröm.
And Pharaoh was troubled by the dream.
Och den här drömmen bekymrade farao.
Nobody could interpret the dream.
Och ingen kunde uttyda drömmen.
Nobody knew what it meant.
Ingen visste vad den betydde.
So finally the butler remembered. Yeah, there's a fella in prison down here.
Så då kom munskänken på. Oh, vänta nu, det fanns en kille där nere i fängelset.
He's pretty good at this.
Det här är något han kan ganska bra.
And so they brought Joseph to Pharaoh.
Så de hämtade Josef och förde honom inför farao.
And Joseph gave Pharaoh the interpretation of the dream.
Far och Josef uttydde drömmen korrekt åt farao.
There would be 7 years of blessing.
Det kommer vara 7 år av välsignelse.
And then 7 years of famine.
Sen 7 års hungersnöd.
Now I want to point out something the scripture says there.
Och nu vill jag bara poängtera någonting som Bibeln säger här.
For God had called for a famine.
Och det var att Gud hade kallat på en hungersnöd.
Why did God call for a famine?
Varför skulle Gud kalla på en hungersnöd?
That's also part of the goodness of God.
Det är också en del av Guds godhet.
Brother Potter, how can a famine be part of God's goodness?
Men Broder Potter, hur kan en hungersnöd vara en del av Guds godhet?
Let me give you just a hint or two tonight.
Låt mig få ge en ledtråd eller två ikväll.
Joseph and his tribe.
Josef och hans stam.
They weren't very many people.
De var inte så stora.
I think less than 150.
Ungefär 150 kanske.
And the land of Palestine or Canaan.
Och Palestina eller Kanaans land.
Was a very large place for them.
Var en väldigt stor plats för dem.
And they were called to inherit that land.
Och de var kallade till att de skulle befrukta det här eller bosätta sig i det här landet.
But if they had stayed there.
Men om de hade stannat där.
The people of the land might have destroyed them.
Så kanske att kananiterna hade förstört dem.
Or they might have begun to marry with the people of the land.
Eller så hade de börjat gifta sig med de som bodde där.
God knew that they couldn't stay there.
Och Gud visste att de inte kunde stanna där.
And so in the wisdom of God,
så enligt Guds vishet,
he called for a famine.
Så kallade han på en hungersnöd.
Why? Because in the famine,
varför? Jo, därför att det är hungersnöden.
They would have to go to Egypt to be saved.
Så var de tvungna att gå ner till Egypten för att bli räddade.
God works all things after the counsel of his own will.
Gud arbetar ut allting efter sin egen rådgivning.
Now, of course, Pharaoh exalted Joseph.
Ja, nu är det så att farao han lyfte upp Josef.
And he made him second over just over all the things in Egypt under himself.
Och han gjorde honom som sin ställföreträdare över hela Egypten.
And so when the brethren of Joseph came to Egypt,
så att när Josefs bröder kom till Egypten,
during the time of famine,
under hungersnöden,
they had to come to Joseph to get the money, or get the grain, excuse
me. Så var de tvungna att komma inför Josef för att få tag i sådden de behövde.
I won't go through the whole story tonight.
Jag tänker inte gå igenom hela berättelsen ikväll.
But eventually all of the tribes were moved to the land of Egypt.
Men till slut så är alla stammarna från Israel har flyttat då ner till Egypten.
Where they were going to stay for over 400 years.
Där de stannade i 400 år.
God had them there for a purpose.
Och Gud hade dem där av en anledning.
Now, as you begin to look at what happened.
Och när du tittar på det som hände.
Let's look at the life of Joseph again now.
Så titta nu på Josefs liv igen.
He's stripped of his dignity.
Han har blivit helt av med sin värdighet.
He's sold as a servant.
Han blir såld som en tjänare.
He winds up with a death sentence on his life.
Och han får en dödsdom över sitt liv.
And all this time God is with him.
Och under hela den här tiden så är Gud med honom.
But Joseph summed it up better than I can.
Men Josef, han kunde sammanfatta det här bättre än vad jag kan.
Whenever Jacob had died,
när Jakob hade dött,
Joseph's brethren thought that Joseph might take vengeance upon them.
Så trodde Josefs bröder att han kanske skulle ta hämnd på dem.
And so they were trying to find out what he was going to do.
Så de försökte ta reda på vad Josef skulle göra.
This is Genesis 50 and verse 20.
Och det här är i första Mosebok 50 vers 20.
I want you to know what he said there.
Och jag vill att ni ska veta vad han sa där.
He said, "You meant it for evil."
Och han sa, ni tänkte ont mot mig.
But God meant it for good.
Men Gud har tänkt det till godo.
Did you read that?
Har ni läst det där?
You meant it for evil.
Ni menade det för ont.
But God meant it for good.
Men Gud använde det till, eller tänkte det till godo.
So all the things that Joseph went through.
Så allting som Josef fick igenom.
Were manifestations of the goodness of God.
Var manifesteringar av Guds godhet.
God was working his good plan.
Gud arbetade sin goda plan.
Through the life of Joseph.
Genom Josefs liv.
To secure the nation of Israel a place.
För att säkerställa nationen Israels plats.
That they might grow in that place.
Så att de kunde få tillväxt på den platsen.
That Egypt might be the womb in which Israel was born as a nation.
Så att Egypten kunde bli den livmoder som Israel föddes ut ur som en nation.
And then God would deliver them by a mighty hand later on.
Och Gud förlossade dem genom sin mäktiga hand lite senare.
For the greatness of his glory.
För hans ära.
Now, here's what you need to see tonight.
Det här är det du behöver se ikväll.
All of this was according to the goodness of God.
Att allt det här var enligt Guds godhet.
God allowed all this to happen.
Gud lät allt det här hända.
They meant it for evil.
De hade tänkt det till ondo.
But God meant it for good.
Men Gud tänkte det till godo.
Halleluja.
Halleluja.
We have to get rid of this shallow philosophy.
Vi måste bli av med den här tunna filosofin.
And we have to understand that God allows things in our life.
Och vi måste förstå att Gud tillåter saker i våra liv.
For the good.
För det goda.
Not our good.
Inte vårt goda.
Not necessarily the good that we would say, oh, that's good for me.
Kanske inte det som vi tycker och skulle säga att ja, det här är bra för mig.
But for the spiritual good.
Men för det andliga goda,
för
det andliga
bra. For the eternal good.
För det eviga goda.
For the plan of Almighty God.
För Guds underbara plan.
I have a definition for you tonight.
Jag har en definition i kväll.
God dealt with me about this term, his ultimate goodness.
Gud tog itu med mig om just den här termen, Guds ultimata godhet.
I'm going to give you a definition of it.
Jag ska ge en definition.
God's ultimate goodness is.
Guds ultimata godhet är.
It is God working in us.
Det är Gud som arbetar i oss.
His ultimate plan and purpose for his glory.
Hans ultimata plan och syfte för hans ära.
While at the same time.
Samtidigt.
Revealing his goodness toward us in Jesus Christ.
Som han uppenbarar sin godhet för gentemot oss i Jesus Kristus.
I'm not telling you that God won't do good things in your life.
Jag säger inte att Gud inte kommer att göra goda saker i era liv.
I ask you a question when we started.
Jag frågade er en fråga när vi började.
I said, how many of you would like to see God?
Hur många av er skulle vilja se Gud?
Most of you raised your hand.
Och många av oss räckte upp handen.
Some of you didn't.
En del gjorde inte.
Maybe your hand was tired or something.
Kanske var så att din arm eller hand var trött bara.
But in all of us there's a desire to see God, isn't there?
Men inom oss alla så finns det ett behov av och en vilja, en önskan att få träffa Gud, eller hur?
Every one of us would love to see God.
Varenda en av oss skulle vilja önska att få träffa Gud.
And I'm telling you tonight, you can see God.
Och jag säger ikväll, du kan få se Gud.
God told me that I could see him.
Gud sa att jag kunde få se honom.
If I would learn to change my philosophy.
Om jag lärde mig att tänka om min filosofi.
You see, I used to see God the way I described.
Eftersom jag brukade se på Gud som jag beskrev.
Somebody give me some money, that's good, you know.
Någon gav mig pengar så sa jag, hey, där är Gud.
God's a good God.
Gud är en bra Gud.
But if something adverse come along.
Men om någonting som kom som ansatte mig något fientligt.
Or detrimental.
Någonting som inte alls var kul.
I said, would you look what the devil did?
Och så titta vad djävulen gjorde.
All right, we've got to answer some real questions in our life.
Okej, vi måste faktiskt svara på en del viktiga frågor i våra liv.
Who's in charge down here?
Vem är det som bestämmer här nere på jorden?
Who's in charge?
Vem är det som bestämmer?
Are you a dualist tonight?
Är du en dualist ikväll?
Do you believe that Satan is as powerful as God?
Tror du att Satan är lika mäktig som Gud?
Do you think there's a great big battle going on here?
Tror du att det är en stor strid som pågår här?
And God is fighting the devil and all this type of thing?
Och att Gud håller på att slåss mot djävulen och allt det här.
Folks, the battle's over.
Mina vänner, striden är över.
I said the battle's over.
Jag sa striden är över.
Jesus won. Hallelujah.
Jesus vann. Halleluja.
It's already settled. Praise God.
Det där är redan avklarat.
Paul says on the cross that Jesus spoiled principalities and powers.
Paulus säger att på korset så övervann Jesus alla andemakter och det onda.
Colossians
2:15.
He spoiled principalities and powers.
Han förgjorde dem, andemakterna och krafterna.
Did you know when Jesus rose from the dead that if the devil could have stopped Christ from raising from the dead he would have done it?
Ni vet när Jesus återuppstod från döda så är det så att om djävulen hade kunnat stoppa det då hade han ju gjort det.
Now I'm getting excited now.
Nu börjar jag bli upprymd.
Would you agree with me?
Håller ni med mig?
If the devil could have kept Jesus in the grave he would have done it.
Om djävulen hade kunnat hålla Jesus i graven då hade han gjort det.
Wouldn't he?
Eller hur?
Jesus said in 3 days I'll rise again.
Men Jesus sa om 3 dagar så kommer jag återuppstå.
Tear this temple down, 3 days I'll build it over again.
Riv ner det här templet så ska jag bygga upp det på 3 dagar.
They knew what he meant.
De visste vad han menade.
The Pharisees put a guard at the tomb, didn't they?
Fariséerna, de placerade ut vakter vid graven, eller hur?
They said he said he's going to resurrect himself.
De sa han kommer att återuppstå.
They knew what he meant.
De visste vad Jesus menade.
On that day of the resurrection.
På uppståndelsens dag.
Every power of hell was assembled on that day.
På den dagen så var djävulens hela armé på marsch och stod redo för strid.
Every demon, every evil spirit, every despotism in the universe was there.
Varenda demon, varenda liten smådjävul, alla krafter och all ondska fanns där, beredda att slåss.
But they could not keep him in the grave. Hallelujah.
Men de kunde inte hålla Jesus inne i graven.
I said they could not stop him.
Jag sa de kunde inte stoppa honom.
From coming out of the grave.
Från att komma ut ur graven.
That tells me something.
Och det säger mig någonting.
That means that Satan was defeated totally at that moment.
Det säger mig att djävulen var totalt omintetgjord och besegrad i det ögonblicket.
Now I know he's still in the world.
Jag vet att han fortfarande finns här i världen.
He's still doing things.
Han gör saker fortfarande.
But I got news for you tonight.
Men jag har lite nyheter åt er ikväll.
He's not in charge.
Han har inte kommandot. Det är inte han som bestämmer.
He is not in charge of your life.
Det är inte han som är den som bestämmer över ditt liv.
He doesn't sneak in and do something to you when God isn't looking.
Han smyger inte in och gör någonting mot dig när Gud inte ser det.
He doesn't run around and bite your ankle when God's off somewhere doing something.
Det är inte så han springer fram och biter till i foten när Gud är någon annanstans och pysslar med något.
I want you to understand tonight that God that we serve tonight is sovereign.
Jag vill att ni ska förstå att den Gud vi tjänar, han är allsmäktig och han regerar.
He is sitting on the throne of the universe.
Han sitter på sin tron i universum.
And he rules and reigns in the affairs of our life.
Och han regerar och han bestämmer i våra respektive liv.
Halleluja.
Halleluja.
Glory.
Ära.
I said glory.
Så ära.
God is in charge of my life.
Gud är den som härskar över mitt liv.
Does that mean that the devil cannot touch me?
Innebär det att djävulen inte kan vidröra mig?
No.
Nej.
It means he can touch you.
Det betyder att han kan röra dig.
If he gets permission.
Om han får tillåtelse.
And limited at that.
Och begränsad så tillvida.
He's limited at that.
Han är precis begränsad till det.
He can only touch you as God allows.
Han kan bara vidröra dig enligt det sätt som Gud tillåter.
And limited at that.
Och i och med att han är begränsad där.
And only for God's purpose. Hallelujah.
Och detta endast för Guds syften.
Hallelujah.
Hallelujah.
Glory. I'm going to tell you something if you start understanding what I'm saying.
Jag ska bara säga att när du börjar förstå vad jag försöker berätta här.
You are going to learn to see God everywhere.
Så kommer du att lära dig att se Gud överallt.
The last thing that God told me that day in the hospital.
Det sista som Gud sa till mig den här dagen på sjukhuset.
He said, "What did Stephen see when he was going through his problem?"
But is it once more?
When Stephen was stoned to death and yes. so on.
Vad var det som Stefanus såg när han stod och blev stenad?
How many remember what Stephen saw?
Hur många kommer ihåg vad Stefanus sa?
Anybody remember what Stephen saw?
Alla kommer ihåg vad Stefan kommer alla ihåg vad Stefanus sa?
Well,
såg.
The Bible says.
Bibeln säger
that Stephen prayed.
Att Stefanus bad.
And said, "Why is the devil doing this to me?"
Varför gör djävulen det här mot mig?
That's not right, is it?
Nej, det var inte det han.
That's the Bible according to today.
Utan det är dagens version av Bibeln.
Stephen was being persecuted and stoned to death.
Stefanus förföljdes och stenades till döds.
And he said, "I see Jesus standing at the Father's right hand."
Glory. Och han sa, "Jag ser Jesus stå vid Faderns högra sida."
I see Jesus.
Alltså, jag ser Jesus.
How many of you know that Jesus sat down when he went to heaven?
Hur många vet att Jesus satt ner när han åkte upp till himlen?
The Bible says he's seated at the right hand of the Father.
Bibeln säger att han sitter bredvid faderns högra sida.
But Stephen said, "I see him standing."
Men Stefanus sa att jag såg dem stående.
Stephen looked at that crowd and said, "God forgive them."
Och Stefanus tittade ut över folkmassan och sa, "Gud förlåt dem."
They don't understand what they're doing.
De förstår inte vad de gör.
Haven't we heard that before somewhere?
Har vi inte hört det någon annanstans?
Wasn't that what Jesus said when the crowd was killing him?
Var det inte det som Jesus sa när folkmassan dödade honom?
There's a man standing there watching this.
Och det är en man som står där och han ser det här.
He's got all the cloaks and coats on him.
Och han har allas rockar och kapper på sina armar.
The people that are stoning Stephen to death.
De som stenar Stefanus till döds.
They don't want to get blood splattered on their clothing.
De vill inte få kläderna nedskörade med blod.
There's a man standing there by the name of Saul.
Det står en man som heter Saul.
Death was common in Israel at that time.
Och döden var väldigt vanlig vid den här tiden i Israel.
Many people died every day.
Många människor dog varje dag.
But Saul had never seen a man die like this man.
Men Saul hade aldrig sett en man dö på det sättet.
Hallelujah.
Hallelujah.
He'd seen men shaking their fist in the face of God.
Han hade sett människor som hade skakat sina nävar framför Guds ansikte.
He had seen men die cursing those who threw the stones at them.
Och han hade sett människor som hade förbannat de som kastade stenar på dem.
But he never saw a man die like this one.
Men han hade aldrig sett en man dö på det här sättet förut.
Who blessed and forgave those who were killing him.
Så välsignade och förlät dem som dödade honom.
Let me ask you a question.
Låt mig få ställa en fråga.
Do you think Stephen would have thought this was good?
Tror ni att Stefanus hade tyckt att det här var bra?
Do you?
Tror ni?
Would Stephen have said, "Well, boy, God's being a good God to me today"?
Från att Stefanus sa, "Wow, Gud är verkligen en bra Gud mot mig idag."
No, the reason that Stephen had that testimony was because he saw God.
Utan vittnesbördet som Stefanus hade berodde ju på att han såg Gud.
He saw God in the midst of that circumstance.
Och han såg Gud mitt i den här händelsen.
And he was able to let Jesus flow through him.
Och han lät och hade då kraften att låta Jesus få flöda genom honom.
No wonder Jesus stood up in heaven. Hallelujah.
Och det är inte att dra på att Jesus stod upp i himlen.
You are your father's child.
Ni är era fäders barn.
He loves you.
Er faders barn. Han älskar er.
He wants you to be like his son.
Och han vill att ni ska bli som hans son.
And he is going to work in your life to do that.
Och han kommer att arbeta i era liv för att ni ska bli så.
He has given the Holy Ghost a blank check.
Han har gett den helige ande en blanco check.
Do whatever you have to.
Gör vad helst du måste.
In this person's life.
i den här personens liv.
To make them come nearer to me.
För att göra så att de kommer närmare till mig.
To make them more like the Son.
Så att de blir mer lika sonen.
Now this is what God is doing in your life.
Och det är det här Gud gör i era liv.
Now there are many times in my life that God is especially wonderful to me.
Och det finns väldigt många gånger som Gud är fantastiskt underbar mot mig i mitt liv.
I've got a little pin that I wear sometimes.
Jag har en liten slipsnål som jag har på mig ibland.
It says I am blessed.
Och det står jag är välsignad.
And I am.
Och jag är det.
I said I am. Hallelujah.
Jag sa jag är.
Hallelujah. I'm probably one of the most blessed men that you know.
Jag förmodligen är en av de mest välsignade människor som du någonsin har träffat.
Halleluja.
Halleluja.
Glory to God.
Ära till Gud.
But you know whenever things that are difficult come to my life.
Men du vet när helst saker som är jobbiga och svåra kommer till mig i mitt liv.
I do not say I am cursed.
Så säger jag inte att jag är förbannad.
I say I'm blessed.
Utan jag säger jag är välsignad.
Hallelujah.
Halleluja.
I am blessed. Hallelujah.
Jag är välsignad.
I am blessed. Hallelujah.
Jag är välsignad. Halleluja.
If somebody gives me some money,
om någon ger mig pengar,
I say I am blessed.
Så säger jag är välsignad.
If God tells me to give somebody some money,
om Gud säger till mig att ge någon några pengar,
I say I am blessed.
Så säger jag är välsignad.
And you know, I have learned to see the Lord.
Och jag har lärt mig att se Herren.
Every day.
Varje dag.
Not once on Sunday.
Inte en gång på söndagar.
Not on Easter Sunday.
Inte bara på påskdagen.
But every single day of my life.
Utan varenda enskild dag i mitt liv.
I see God do something.
Så ser jag hur Herren rör sitt hand.
Oh, sometimes my heart just begins to cry out to God.
Och ibland så är det så att mitt hjärta bara börjar ropa ut till Gud.
And I say, God, I haven't seen you today.
Och säger, Gud, jag har inte sett dig idag.
And then all of a sudden God will just let something happen.
Och bara från ingenstans så låter Gud någonting ske.
And I say, Lord, there you are. Hallelujah.
Och så säger jag, Gud, där är du ju.
There you are, God.
Där är du ju, Gud.
Hallelujah. True faith. Real true faith.
Riktig sann tro.
Is not a power that you use to control God.
Det är inte en kraft som du använder för att kontrollera Gud.
There's a lot of people that teach things like that.
Det finns många människor som lär ut att det är på det sättet.
That faith is a power that you use to control God.
Att tro är någonting som en kraft som du använder för att kontrollera Gud.
But that's not what true faith is.
Men det är inte vad riktig tro är.
True faith is seeing God in the midst of your circumstance.
Riktig tro är att se Gud i mitt i dina omständigheter.
Whether it's good or bad in your own eyes.
Oavsett om det är bra eller dåligt i dina egna ögon.
Start looking for God.
Börja leta efter Gud.
Start looking for him. Hallelujah.
Börja leta efter honom.
Every single day of your life.
Varje enskild dag i ditt liv.
Now I know this is kind of a shock to the system when I preach this.
Jag vet att det här brukar vara en chock mot systemet när jag predikar så här.
But I'm going to teach you how to see God.
Men jag kommer att lära er hur ni ska se Gud.
And after these few days here,
och efter ett par dagar här,
you're going to see God on every street corner.
Så kommer du att se och känna igen Gud på varje gathörn.
You're going to see God in everything that happens in your life. Amen.
Och du kommer att se Gud i allting som händer i ditt liv.
Because it truly is God.
Därför att det verkligen är Gud.
Do you love him tonight?
Älskar ni honom ikväll?
I ask you the question. Do you love him?
Jag frågade, älskar ni honom?
You said, yes, I love him.
Ni sa, ja, jag älskar honom.
Then you're going to know.
Då kommer du att veta.
You're going to know this. Hallelujah.
Då kommer du att veta det här. Hallelujah.
That God is working everything in your life.
Att Gud är mästare och arbetar på allting i ditt liv.
For the good.
För det goda.
I said for the good.
För det goda.
Halleluja.
Halleluja.
For the good. Praise.
För det goda. Prisad vare Gud.
And we will stand one day before God.
Och en dag så kommer vi stå inför Gud.
Having done the will of our Father who is in heaven.
När vi är färdiga med att ha fullföljt och gjort Herrens vilja, så står vi inför honom i himlen.
and he will say, well done thou good and faithful servant.
Och han kommer säga, bra gjort, min trogna tjänare.
Enter into the joy of the Lord. That last verse that says, enter into the joy of the Lord.
Och så går vi gå in i Herrens glädje.
Hallelujah.
Hallelujah.
I think that's all I'll say tonight.
Jag tänker stanna här ikväll.
One thing you're going to find out, if you, some of you already know me.
En del av er känner mig.
God has commissioned me to preach the everlasting gospel.
Och Gud har gett mig uppdraget att predika den eviga evangeliet.
And sometimes I just keep preaching it, everlasting, everlasting.
Så därför så fortsätter jag bara predika varje kväll för evigt.
Somebody said I had the 10th gift of the Spirit.
En del har sagt att jag har den tionde andliga nådegåvan.
It's the gift of continuance. Amen.
Och det är gåvan att bara fortsätta.
But I'm going to tell you tonight, I can't say enough about my Lord.
Men jag ska säga det ikväll, jag kan inte säga tillräckligt om min Herre.
I would stand here till I drop talking about him.
Jag skulle kunna stå här tills jag faller ihop och bara prata om honom.
Telling you of the wonder of God in my life.
Och berätta för er om allt underbart som han har gjort i mitt liv.
This message that I'm preaching.
Och det här budskapet som jag predikar.
Is not just a sermon.
Är inte bara en predikan.
It is a revelation that took God 40 years to teach me.
Utan det är en uppenbarelse som tog Gud 40 år att lära mig.
This year I've been saved 40 years.
Och det här året